Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abbo Hem.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Al 14esimo l'incantesimo sembrava rotto, lo scudetto per un istante prendeva la via di Firenze, ma il gol di Graziani era viziato da un precedente fallo di Bertoni su Corti in uscita. Poi la radio portava la notizia del vantaggio bianconero. Picchio De Sisti sostituiva Bertoni e Casagrande con Monelli e Sacchetti, ma il pareggio ormai era scritto. Le energie sprecate per il gran caldo non consentivano più un gioco ordinato. Il fischio finale trovava i viola ancora spinti con la disperazione sotto la porta cagliaritana.
Alla mezz'ora l'azione del gol che hanno deciso incontro il campionato. Rivediamo al rallenti il rigore realizzato da Bredi. Ultima emozione al 41esimo.
La missione non ci vengo mai più.
Ma perché? Scusa,
non
perché
è un problema, ma le persone che si approfittano di fare comizi facendo differenziazione fra mio padre e me. Io so 51 anni.
L'ho rimproverata questa caro, linea. No, scusa Vittorio.
Io non accetto. Non accetto sul piano personale, sono laureato, ho studiato.
Ma poi stai rispondendo, vedi Vittorio.
Non si permette, mi ha messo in bocca cose che non ho mai detto.
Ma puoi rispondere.
Quindi c'entra il calcio, cerca che diventa una buffonata, diventa un attacco personale e quindi non ci
fate Batistuta ed è il gol, Batistuta raddoppia, firma la doppietta e forse firma la coppa per la Fiorentina. Festeggiare proprio nell'ottica della nostra telecamera. Batigol, gran destro e riporta in vantaggio la Fiorentina dalla sua mattonella. Perfetto, Batigol ancora colpisce il pipistrello, doppietta. Questa supercoppa italiana sembra della Fiorentina.
Dagens historia innehåller en av de finaste anfallarna som någonsin satt sina argentinska klövar på europeisk mark. Den innehåller en silkeslen spelfördelare som i sina bästa stunder skattades lika högt som Zidane. De hade en tränare som vann mästerskap i 4 olika länder men som var lika känd för sitt humör och sin karisma. Presidenten var en larger-than-life-figur med alla de svagheter vi uppskattar. Mat, dryck, kvinnor, makt, fotboll, pengar och storhetsvansinne. Allt utspelat i en av Europas vackraste städer där vår tids kulturella vagga en gång låg och ännu ligger och där en svensk spelare fortfarande ses som en lokal gud. Fotbollen, eller nästan fotbollen, uppfanns här redan i slutet av 1400-talet. Alla bra historier måste dock innehålla en bad guy, eller i detta fallet ett odjur, för när allt såg så ljust ut var det inte jubeln på Artemio Franchi som lockade, utan samban i Rio de Janeiro. Idag ska vi prata om Fiorentina 1998-99.
Ja, och det går allt att hävda att ingen stad, i alla fall ingen jämnstor stad, har samma intellektuella, kulturella och arkitektoniska arv och tradition som Florens. Det är ju definitivt en av den europeiska historiens allra viktigaste städer. För här inleddes renässansen och här hade den idéhistoriska humanismen sitt ursprung. Men ja, redan innan det egentligen, redan på 1300-talet, ja, då skrev ju Dante den gudomliga komedin på florentinsk dialekt istället för på latin. Och det är ju den dialekten från Florens som vi idag känner som italienska. Men sen var det ju 1400-talet, det var då det verkligen hände, va? För Det var ju då det proklamerades att Florens minsann var det nya Jerusalem, den kristna världens själva centrum. Och detta inte minst för att Florens, ja, Florens lärde vår del av världen att uppskatta skönhet. Där styrde Lorenzo Medici med varm, varsam hand. Han finansierade genier som Michelangelo, Leonardo da Vinci och lät dem göra sina grejer. Och ja, Florens var ju inte en stad, utan Florens var en stadsstat som ju sen faktiskt formellt även blev republiken Florens när 1400-talet övergick i 1500-tal. Och det var i dessa tider, ganska liksom turbulenta tider av konflikt och kamp, som ja, politiken kom att präglas av så mycket ränksmiderier att florentinaren Machiavelli, som ju var kansler inom republikens statsförvaltning, han blev någon typ av modell för det listigt beräknande intrigerandet bakom politiska kulisser. Men ja, som Lars Lagerbäck en gång sa på en presskonferens, när han fick frågor från italienska journalister om fotbollens fulspel, with all respect to Machiavelli och så vidare och så vidare. Nu är det inte honom vi ska prata om, utan vi ska ta det här till fotbollen. Men det är ju väldigt lätt, för du nämnde i förbifarten i din introduktion att ja, det är inte bara flygmaskinerna som florentinarna menar att de har uppfunnit, utan det är då även fotbollen. De är övertygade om att de skapade fotbollen genom sin calcio storico. Och absolut, redan på 1400-talet så spelades det ju någon form av fotboll på Piazza Santa Croce i staden. Men ska vi ta det till fotbollen så som vi känner den, får vi ju anstränga oss rätt mycket. Ja. För calcio storico, alltså det är väl snarare någon sorts föregångare till rugby.
Exakt.
Ifall man ska försöka dra raka linjer. Och alltså det är väl hälften, jag kan inte säga byaslagsmål, men torgslagsmål snarare än någon form av sofistikerad fyrbackslinje uppställd i zon.
Ja, alltså jag såg ett väldigt populärt YouTube-klipp om den här calcio storico. Mitt intryck var ju att jag såg ju aldrig någon sparka bollen. De kastar ju bollen till en, och de här lagen, det var de hårda grabbarna i kurvan som slogs jävligt mycket liksom. Man förstår att det var populärt liksom.
Men det är ganska råbarkad variant av bollspel. Sen var det ju absolut så att det blev populärt och inflytelserikt och det fick geografisk spridning. Inte minst var det ju även så att många påvar såklart kom från Florens under dessa århundraden, och under 1500-talet, i någon mån även på 1600-talet, så tog dessa påvar med sig calcio storico från Florens till Rom och till Vatikanen. Och vill du lyssna på florentinarna, så hävdas det ju då att ja, det var här fotboll faktiskt fick fäste och spridning. Ni kan komma med era brittiska sjöfarare i slutet av 1800-talet, men nej då, det var vi som populariserade själva idén om ja, någon form av fotboll. Och det kan vara lite som det vill med den saken, men i och med den här liksom bakgrundssvepningen vill jag ju någonstans bara illustrera att historisk tyngd kan se ut på olika sätt. Och i vår kontext tenderar det ju oftast att handla om klubbar och städer som inte längre kan leva upp till framgångsperioder som ligger ett par generationer tillbaka i tiden. Oj, oj, laget är inte lika bra som det var på 1970-talet. Men i Florens vill jag ju påstå att den här historiska tyngden ser lite annorlunda ut. Den känns på ett annat sätt. För där har det egentligen alltid funnits ett inslag av att allt, inte minst fotbollen, förväntas i någon mån vara stilbildande, banbrytande, historiskt signifikant. Eller som Cesare Luis Menotti uttryckte det, ni minns den argentinska fotbollsideologen, ja, som bland annat vann VM 1978. Han pratade om Fiorentina och slog fast att den klubben, Fiorentina, att de ska spela i Michelangelos anda utifrån Leonardo da Vincis genialitet. Det är deras arv och därför måste det vara deras stil. Och om inte annat vill jag nog ändå påstå att många av dem som liksom verkligen lever och dör med fotbollen i Florens har en idé om att, ja, men företräda en unik och nästintill utvald stad. Och även om det finns liksom någon form av resignation inför den moderna fotbollens maskineri, så finns det också ett nedärvt oförståelse och ett nedärvt oförlåtande inför att någon spelare någonsin kan vilja flytta någon annanstans. För ingen stad är ju mer speciell än Florens. Ingen stad kan vara större än Florens, även om det bor fler människor någon annanstans. För Florens är något annat. Florens är något mer betydelsefullt. Och Florens sticker ju ut ifall du ska försöka sortera den italienska fotbollens ordning. För rent geografiskt är det ju inte en klubb från nord. Det är inte Juventus, Milan eller Inter. Och det är ju inte heller en klubb från syd, oavsett om du tillhör dem som menar att Rom bör räknas in i Syditalien eller om det ska kategoriseras som en egen central enhet. Men oaktat detta så har inte Fiorentina och Florens något att göra med Roma eller Lazio eller Napoli. Utan geografiskt, ja, då har de sin egen sortering. Och så är det även hierarkiskt. För nej, de kan ju inte göra anspråk på att vara någon av den italienska fotbollens allra största elefanter. Men de är ju absolut inte heller en lite halvt obetydlig regional angelägenhet. De är inte en provinciale, som de pratar om i Italien, alltså en provinsklubb. Utan ja, de är varken eller. Det går inte att säga att de är mitt emellan, för ja, då tappar man sikten av vad de själva ser sig om. Alltså de svävar inte vid sidan, de svävar ovanför. Och detta, ja, men alldeles oaktat vilka som nu råkade vinna Serie A häromsistens. För bor man i Florens, kommer man från Florens, spelar man fotboll i Florens, då tittar man inte upp, då ser man inte upp till någon annan. Och det här tankegodset är än idag i allra högsta grad relevant. Och i vårt yrkesfält fanns det förr en konfliktjournalist som hette Oriana Fallaci.
Ja.
Du är bekant med henne?
Ja.
Ja, hon såg mycket av världen, men hon utgick på ett väldigt distinkt sätt alltid från Florens. Och hon formulerade sig även kring detta. Hon sa vid något tillfälle att jag pratar Fiorentino. Jag tänker Fiorentino, jag känner på Fiorentino. För Florens är min kultur och min utbildning. Och när jag är utomlands och någon frågar vilket land jag kommer ifrån, svarar jag Firenze. Inte Italien, för det är inte samma sak. Och det liksom det konceptuella sättet att tänka runt detta fanns definitivt även med när vår klubb, alltså Fiorentina, först grundades på 1920-talet. Och det sammanföll lite grann med att Calcio Storico faktiskt fick någon typ av renässans där för 100 år sedan. Det blev lite poppis igen att prata om hur Florens minsann låg till grund för den här fotbollssporten som nu på ett tydligt sätt hör på att växa och ta över världen.
Kan det ha någonting att göra med fascismen också?
Ja, det kan det ju problematiskt nog också. För det kan vi inte bara runda och låtsas som att det aldrig hände. Utan Fiorentina grundades ju av fascister. Ja. Och det fanns fascistoida tankegångar med i själva skapelseberättelsen. Men det som någonstans var drivande, och det behöver vi inte nödvändigtvis liksom lägga fascistisk färg på. Ja, men det som var drivande, det var den här tanken om att okej, nu växer ju fotbollen något så inåt helvete. Vilken kulturell kraft fotbollen ändå redan har blivit. Vi måste få Florens att räknas här. För hallå, det var ju vi som en gång sådde fröet till detta. Och nu är vi inte riktigt med, utan det är andra italienska städer som åtnjuter framgång och ryktbarhet genom fotbollen. Så kan vi ju inte längre ha det, utan nu får vi ta några av de här ganska obetydliga, mindre framgångsrika små fotbollsklubbarna i Florens. Och så får vi baka ihop dem till en kraft som faktiskt kan representera staden. Och på så sätt då Fiorentina. Och det fanns ju, och det finns än idag, andra fotbollslag i Florens. Men det finns ju bara en klubb som räknas. Det finns bara en klubb som verkligen då ser till att statens gamla fana vajar i vinden. Och nu som då är ju det Fiorentina, för detta är en enklubbsstad. Och liksom alla dessa mer eller mindre politiska syften som fanns i botten när Fiorentina grundades och när det investerades resurser i Fiorentina, att de hjälptes ju av att klubben, inte från första början, men väldigt tidigt, ändå fick en distinkt visuell identitet. Och från allra första början var det ju inte så, för statens Florens färger är ju egentligen rött och vitt. Så från början spelade Fiorentina i rött och vitt, men ska man tro på sägnen så var det ju sen liksom en materialförvaltare eller en tvätttant som var nere i liksom floden Arno som flyter genom staden och skulle tvätta matchtröjorna, och så gjorde hon fel på något sätt och så blev det en uppblandning och sen så var plötsligt dräkterna lila. Och det där är väl just en sägen, för till att börja med, så jävla varmt är inte vattnet i Arno att det leder till att liksom färgerna mixas ihop. Och skulle det ändå vara så, ja men rött och vitt, det blir väl rosa, kompis. Ja. Det blir inte lila. Utan det som hände, det var då att de drivande personerna i Fiorentinas klubbledning tog ett medvetet beslut om att okej, vi vill sticka ut här. För här är jösses, vi kommer från Florens, det är vad vi gör. Vi sticker ut, det är hela vårt DNA. Så hur ska vi märkas? Vad kan vi spela i för dräktfärg som inga andra i Italien använder? Och där kom de då fram till färgen lila. Och ganska ofta när de själva pratar heter det ju att det är minsann inga andra som spelar i lila. Nej, okej, ni menar Italien då? Eller nej. Vi menar världen. Eller i alla fall Europa. Och det är ju helt enkelt inte korrekt. Det finns en hel del fotbollsklubbar som har lila som sin grundfärg. Och här kan ju faktiskt du bollas in. Du såg det komma.
Ja, jag såg det komma.
Och jag kan väl säga att om vi håller oss till Europa. Ja. Vill du hålla dig till Europa?
Ja, det vill jag jättegärna.
Okej. Okay. Ja. Ja, men det finns 7-8 klubbar som jag tycker att det är fullt rimligt att man ska kunna klara av. Jag ber inte alla, men ge mig 4 andra europeiska klubbar som spelar i lila. Så har du ändå en flygande start på dagen.
Ja.
En av de här klubbarna var ju klubben som Fiorentina faktiskt tog färgen ifrån, som de hade som inspiration. Men ja, med det sagt så innebär det inte att det är ett helt självklart namn att spotta ur sig.
Nej.
Men du får tänka, det här är ju då skarven 1920-1930-tal. Vilka delar av Europa var dominanta och inflytelserika vad gällde fotboll på den tiden? Det kan ge dig en liten ledning.
På 1920-1930-tal.
Vi har pratat om sånt här förut.
Ja. Det här tog... Lila... Det är ingen klubb. Jag måste utsluta lite här nu, okay, för att säga. Jag hittar ingen klubb i Italien.
Nej, men det har de ändå fog för att säga. Ja. Att det är ingen stor.
Nej.
Att det är ingen klubb som räknas i Italien som spelar i lila, så är det.
Nej. Varför tänker jag Valencia? Det är ju inte rätt.
Nej, det är
helt fel.
Men ifall du hänger kvar i den ligan och använder ungefär liksom samma etymologi. Alltså du tänker, ja, men vad finns det för bokstäver? Vad börjar namnet på? Liksom?
Valladolid.
Tittar du in? Ja. En fin lila klubb som jag i och för sig ger dig lite gratis. Men
ja.
Du var ändå där och nafsade.
Och den tycker du att man bara ska liksom sätta?
Nej, inte, men jag tycker att det är inom rimlighetens ramar, ja, att man kan det. Det finns egentligen bara en eller två som jag tycker att man, det måste man väl kunna. Sen är det ju lite så, men nu har du fått en halv bonus så.
Vad kan vi ha i Tyskland då? Vad kan vi ha i Tyskland? Hittar väl egentligen ingen i Bundesliga. Hittar jag något in i England? Nej, det är väl egentligen in. Nej, alltså...
Händer upp det klart?
Nej. Om du säger så här, hittar jag någon i England eller?
Nej, det gör du inte.
Nej, det gör jag inte. Hittar jag någon i Tyskland?
Ja, det beror på var i Tyskland du letar.
Ja, du menar i Östtyskland då?
Ja, till
gamla
exempel.
Gamla Östtyskland.
Och du ska kanske inte klaffsa runt i Erste Bundesliga. Men du ska ändå vara kvar i proffsfotbollen. Jag ber inte att du ska ner i femte divisionen.
Nej.
Men ja, ner i Zweite, liksom gränslandet mellan Zweite och Dritte. Där finns det guld att gräva. Eller om jag ska hjälpa dig. Där finns det malm att bryta.
Jaha. Vi är i ro då, ja. Vad är bortglömt i ro?
Vi är inte nödvändigtvis i ro.
Nej, men Bochum?
Ja, de spelar ju ändå klarblått. Ja. Vitt, inga lila där.
Aha. Då tycker jag ändå jag var nära då.
Ja, det tycker jag inte. Vad fan?
Nere i Schweiz, nere i Dritte. Vad fan, Erik? finns någon riktig stor klubb i detta?
En som jag ändå tycker måste betecknas som en stor klubb i vår historiska tid. Sen finns det ju de som var riktigt stora på, säg, 30-talet. Ja. Och så. Men en, alltså... Det är inte längre än av er. Du får inte en inbjudan till Superligan.
Ja, vänta lite här nu. Vi har i Belgien... är jag rätt på det med att säga Belgien?
Det är du.
Men då vet jag inte riktigt om jag ska säga Royal Antwerpen eller om jag ska säga Anderlecht. Anderlecht hade väl vit Nej, men säg nog fan Anderlecht.
Är du helt jävla rätt? Ja. De är lila och vita, ja. Och ibland är den ena färgen mer dominant på dräkterna.
Så nu har du använt så mycket tankekraft så att jag måste in i ett sygårdstält. Så du får dra resten här.
Ja, du känner dig klar nu. Ja. Alltså. Ja, nej, men Anderlecht är väl den som man liksom direkt ändå ska klicka på, tycker jag. Sen är Toulouse ändå liksom distinkt lila.
De har ju till och med haft. Ja.
Det är lite förrädiskt i och med att de kommer från den rosa staden. Ja. Alltså arkitektoniskt. Husen ska vara gjorda av rosa sten. Men vi får nog allt säga att lila har de haft som grundfärg under väldigt många år.
Ja.
Sen vill jag ju ändå påstå att så jävla avlägset är det inte att pricka av den slovenska fotbollens stora dominanter.
Nej, just det.
Från Maribor.
Ja, exakt. Just det.
Ja, det kände du inte heller var liksom...
Nej, men vad fan, det hade vi till och med en fråga i When We Quiz om.
Ja, du ser.
Ja.
Och sen hade du kunnat just klaffsa runt i den här Donau-skolan som jag försökte få dig till och ticka av några österrikiska klassiker. Austria Wien, Austria Salzburg, lila klubbar. Och därtill då klubben som faktiskt Fiorentina snodde ifrån, ungerska klassikern Újpest.
Ah, Újpest Dorsa.
Exakt. Och det gläder mig ändå att du liksom inte bara avfärdar detta som helt orealistiskt. Nej. För du har liksom hävt dig upp på en ny nivå. Tyskland... Jag ville ju ta dig då till själva Malmberget. Alltså klubben som bokstavligt talat blir Malmberget ifall man översätter det. Erzgebirge Aue. där tyckte du
det. Ja, nej, vad fan är det? Det är liksom inte en promille av våra lyssnare som kan det.
Erzgebirge Aue? Ja, de som har hört talas
nej,
om det, eller?
Nej, jag har aldrig hört talas om det.
De är ju fan, de är jämstora med Greuther Fürth.
Ja,
men vad fan, de är ändå en etablerad klubb i Zweite Bundesliga. Ja. Där har du även VfL Osnabrück, som ju är lila.
Ja.
Det tyckte du var okej.
Nej, men Osnabrück kan man ju ändå höra talas om när man kör till Tyskland.
Aue, det är ju Östtyskland långt nere mot tjeckiska gränsen. Ja. Skäms över att jag faktiskt inte har varit där, men ser mycket fram mot att åka dit.
Ja.
I höstas var jag dock i den bulgariska kanonstaden Veliko Tarnovo. Och där huserar ju Etar, du vet, Trifon Ivanovs gamla klubb. De spelar ju någon form av lila mest hela tiden. Sen är det väl kanske dags att börja röra sig utanför Europa, och där hittar vi lite svenskklubbar av idag, lite mer moderna fotbollstider kanske än de som hänvisar till Újpest Dorsa. Men Robin Janssons, eller om du så vill Kakas Orlando City.
Ja.
Mycket lila.
Ja.
Al Ain, där Marcus Berg var faktiskt vräkte in mål.
Ja.
Högst lila.
Ja.
San Frecce från Hiroshima, där Emil Salomonsson var. De är rätt lila.
Ja, där får man lära sig.
Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen. Och så har vi faktiskt även en oss närliggande svensk förening som spelar i lila. Fassbergs IF, årets VVVK-lag,
just det.
För 17 gummor och gubbar. De har också lila som signalfärg. Och det gör ju att liksom hela VVVK-imperiet nu är lite halvt lila tonat under resten av 2024.
Ja.
Men trots då att ni hör att det ändå finns dussintals andra lila klubbar ute i fotbollsvärlden, så får vi väl säga att Fiorentina-folket gjorde en korrekt bedömning när de utgick från att lila matchdräkter skulle förstärka deras särart. Och ja, men på egentligen alla sätt och vis får vi väl säga att det här nya florentinska fotbollsprojektet ändå tickade på fint enligt plan under klubbens första årtionden. För det tar inte särskilt många år innan de häver sig upp till Serie A. Och redan 1941, mitt under brinnande världskrig, då tar ändå Fiorentina sin första stora titel efter bara 15 år av existens, då de vinner Coppa Italia. Men sen är det under 1950 och kanske egentligen främst 1960-talet som klubben verkligen etablerar sig som en av Italiens, en av Europas tungviktare. Och det går rätt mycket även i takt med tiden, för det är bra svung i Florens på 1950- och 1960-talen. Det är först liksom återhämtningsår och återuppbyggnadsår efter kriget, och det finns något framåtriktat i det. Och sen kom 60-talet med liksom sin ungdomskultur, sin popkultur, och det limmade också ganska väl med den intellektuella kunskapsstaden, eller för den delen numera även fotbollsstaden Florens. Så 1956, då går Fiorentina och vinner Scudetton för första gången. Det innebar att de fick representera Italien i den andra upplagan av Europacupen. Och där ställs de ju tidigt mot ett starkt IFK Norrköping som vi nu då återknyter bekantskapen med. Ah, det var ju liksom ett tidigt Harry Bild-mål som satte Fiorentina i problem. Och tusan vet väl om de hade löst det ifall de hade behövt åka upp till Östergötland och parken för att spela returen. Men ja, det här var 1950-tal och matchen skulle gå den 28 november, alltså på självaste min födelsedag. Men då var inte parken i Norrköping särskilt spelbar.
Nej.
Så det togs någon typ av gemensamt beslut, lite halvt påtvingat Norrköping, om att de skulle möta Fiorentina på neutral plan istället. Neutral plan, ah, det fick lov att bli Rom.
Ja.
Och ja, det kan man väl kanske ha synpunkter på. Det innebar i alla fall att Fiorentina vann returen, besegrade Norrköping, fortsatte klättra upp på den europeiska maktstegen tills det inte längre fanns några fler steg att ta. Men ja, ni vet hur det är. Hemmaplansfördelar ger och hemmaplansfördelar tar. För det är väl en sak att få möta Norrköping i Rom när det var dags för Fiorentina att spela Europacupfinal. Ja, då skulle de möta Real Madrid.
Ja.
Och matchen skulle spelas på Bernabeu. Och Real Madrid fick ett segermål då de tilldömdes en straff trots att linjedomaren minst hade offside-flaggan uppe, och ja, Fiorentina föll i finalen, men de hade nått en Europacup-final. De var regerande italienska mästare. De fortsatte spänna bågen, för ett år efter Europacup-finalen, ja, då var det dags att uppgradera. Och de skulle uppgradera på den position där de kanske hade haft allra mest spets tidigare. Men nu skulle ändå brassen Jolinho flytta vidare. Vem i hela friden kunde ersätta, kanske till och med uppgradera honom? Jo då, en 23-åring från Solna som just spelat VM-final hemma på Råsunda. Körre Hamrin. Uccellino Cevola. Fågeln som flyger. Och ja, helvete vad fågeln flög i Florens.
Ja.
Och var rätt Körre Hamrin hamnade där. Han hade ju tagit en liten omväg, liksom först till Juventus och sen till Padova. Men nu föll allt på plats.
Tra le grandi ale destre viola c'è sicuramente lui, lo svedese Kurt Hamrin, che per l'eleganza e la leggerezza con cui si muoveva in area di rigore lo chiamavano Uccellino. A dispetto del calcio molto fisico che si praticava dalle sue parti, Hamrin amava giocare di fino e subiva molto spesso i pestoni degli avversari che lo mettevano fuori gioco. Per i continui infortuni si meritò l'appellativo di...
Och Körre Hamrin, han stannade ju i Fiorentina ett årtionde, men i Florens ett helt liv. Och han vann italienska kuppen två gånger, och han stängde ner kuppfinalen mot Rangers genom att göra mål. Och det var ju bara ett av hans 208 mål för Fiorentina, fortfarande flest någonsin i klubbens historia. Och okej, okay, Curre Hamrin vann aldrig Scudetton i Florens. Han liksom kom precis efter den första och han lämnade precis innan den sista. Men han förknippas ändå så oerhört starkt med det som är den största och lyckligaste tiden i Fiorentinas historia. Det här förtrollade 60-talet då allt var möjligt och då Florens åtnjöt sin rättmätiga status inom den europeiska fotbollshierarkin. Okej, de vann inte Europacupen, de vann inte Scudetto vartenda år, men de var hela tiden med högst där uppe och högg och räknades. Det gick liksom inte att räkna upp Europas 10-12 största klubbar utan att nämna Fiorentina. Det var omöjligt att liksom börja skissa på 60-talets superliga och kryssa över Florens. De fanns där, de hade sin plats, de hade sin relevans och sin signifikans. Och allt stod väl därmed ändå rätt till i den florentinska fotbollsvärlden. Och sen kan vi ju inte riktigt säga att allt tog slut med Curre Hamrin. För det var ju faktiskt så att de bytte ut honom mot en kille som hette Amarildo från Milan sommaren 1967. Och då fanns det någon idé från klubbledningshåll om att nu började ändå Hamrin bli lite för gammal. Det var dags att föryngra. Och det var väl både rätt och fel. För Curre Hamrin fortsatte ju göra stordåd i Milan. Ja. Just där vann han ju Europacupen. Men för den sakens skull var det inte så att Fiorentina nödvändigtvis fick en dålig deal i sammanhanget. Utan de fick in den här Amarildo. Och han var verkligen drivande i att skjuta hem en andra Scudetto till Florens 1969. Men därefter stängdes det här gyllene kapitlet i historieboken. Därefter tog 1960-talet slut i dubbel bemärkelse. Och tiderna har aldrig riktigt blivit lika ljusa någonsin igen.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas ju inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
In i det som nu skulle följa, så då var ju drömmarna återigen såklart stora. Ifall man vinner över Milan på deras egen bakgård, ja, vilka ska egentligen då kunna stoppa ett lag som Fiorentina? Det var frågan som Vittorio Cecchigori ställde sig. Men svaret visade sig vara ganska många ändå. För säsongen 96-97 blir rätt mycket av ett misslyckande. Det blir någon form av neråtkurva efter crescendot med Supercupen och Coppa Italia. Det blir, tror jag, 9:e plats i ligan. Och det roligaste som händer är att Fiorentina ändå når semifinal i cupvinnarcupen. Men där faller de mot Barcelona. Och de är rätt och slätt blekare, tröttare, lite sämre än den föregående säsongen. Det märks till och med på Battistuta som inte går så där jättebra. Och frågan är absolut ifall det här laget, de här spelarna och deras tid i Fiorentina börjar närma sig slutet in i säsongen 97-98. Men då försvinner Ranieri och istället kommer den liksom ganska innovativa Alberto Malesani in istället. Och han lyckas generera ny energi och ny entusiasm. Så Fiorentina studsar tillbaka och kommer femma 97-98. De tar sig till Europa, kvalar in till UEFA-cupen. Och många upplever det som att här håller ändå något riktigt spännande på att ta form. Så det som från början mest var någon typ av så här prövokontrakt för coach Malesani, det ska väl nu förvandlas till en långtidslösning. Det förutsatte supportrarna, det förutsatte spelarna. Men av en eller annan anledning delade inte Vittorio Cecchigori den uppfattningen, utan han avvaktade och han fördröjde och han kom inte med något nytt kontraktsförslag. Så till sist valde Malesani att skriva på för Parma istället. För dem kom ett erbjudande, Fiorentina gjorde inte det. Och det framstod som svårbegripligt, kanske till och med direkt dumt från klubbpresidenten. För än en gång då, Gabriel Batistuta, han hade varit där 7 år nu. Och det hade gått upp och det hade gått ner. Och han hade behövt liksom omstarta sig själv gång efter annan. Och nu hade Malesani kommit med ny gnista. Men ja, som Roffe Zetterlund hade sagt, det hade varit en morot för dem och nu var den släckt. Ja. Så vad skulle de hitta istället? När inte Malesani blev kvar, då valde även Batistuta att i alla fall inledningsvis säga nej till Fiorentinas nya kontraktsförslag. Och det var ju en jordbävning.
Ja.
Och Rui Costa lät göra det känt att han tyckte och tänkte likadant som Batistuta. Att när nu framtiden liksom bara hängde tomt i ett vakuum, att då var inte han alls så övertygad om att han ville bli kvar på obestämd tid. Så nu jävlar, nu krävdes det allt att Fiorentinas klubbledning och främst då Vittorio Cecchigori trollade fram en jävla tränarkanin ur hatten, för annars stod de inför någon typ av massmyteri.
Ja, men det fanns ju en ganska så karismatisk herre som hade lämnat Bayern München, va?
Ja, som i ett initialläge funderade på sin framtid i FC Bayern. För det är ju det som liksom är den förklarande bakgrunden här. Varför skrev inte bara Cecchigori ett nytt kontrakt med Malesani? Ja, det var för att han väntade in besked från en annan del av fotbollseuropa. Och det fanns såklart skilda uppfattningar och idéer kring vart Fiorentina skulle ta vägen i klubbledningen. Det var ju inte bara så att Cecchigori pekade och bestämde precis allt hela tiden. Utan det fanns de som tyckte att de skulle ligga kvar med Malesani. Det fanns de som ville ha Udineses succétränare Alberto Zaccheroni. Det fanns en vd som förespråkade Nevio Scala. Men sen var det då Vittorio Cecchigori som hade fått feeling. En feeling som var ganska svår att förstå från början, men som med tiden tycktes övergå i en fixering. För han hade ju då fäst blicken på Giovanni Trapattoni.
Ja.
Och det som var det svårtuggade i sammanhanget, det var ju då att Trapattoni, oavsett vart han befann sig, förknippades så oerhört starkt med Juventus.
Just det.
Och med liksom den juventinska världssynen. För okej, han hade vunnit Europacupen med Curre Hamrin i Milan som spelare. Men som tränare var det ju lite Inter och jättemycket Juventus.
Ja.
Han hade väl vunnit 6 Serie A-titlar och Europacupen. Han hade vunnit allt med Juventus. Men det innebar ju då att det var han som satt på den svartvita bänken den sista Serie A-omgången våren 1982. Alltså då Fiorentina bestals på sin titel och bestämde sig för att de hellre skulle vara tvåor än tjuvar. Ja, det var Trapattoni de stod emot. Och Trapattoni, han skulle ju själv säga att det var orättvist att han målades ut som en liksom cynisk, resultatfixerad defensiv apostel. Han tillät minsann offensiva spelare att ha stor frihet, men i Florens uppfattade alla honom som en dödgrävare,
ja,
som förespråkade en ålderdomlig fotboll.
Politruk.
Och som hade liksom haft behov av maktman ovanför sig för att få alla de här resultaten. Så internpolitiskt komplicerat. värvningsmässigt svårt. För ja, nu befann sig Trapattoni i Tyskland, dit han hade handplockats inte en utan två gånger av FC Bayern. Och alltså, resultaten hade ju varit lite mixade. Liksom första svängen i Bayern hade inneburit att Trapattoni lämnade utan titel.
Ja.
Och gör man det, då är det med svansen mellan benen. Men lika fullt hade Uli Hoeneß och de andra varit så övertygade om hans storhet att de hade bett honom att återvända. Och när han väl gjorde det, ja, då blev det ju en Bundesliga-titel. Och det är då i det läget som Fiorentina och Vittorio Cecchi går i först börjar höra av sig och liksom känna på Trapattoni och hans intentioner och ambitioner. Och då var det ju långt ifrån självklart att han skulle vara intresserad. Men sen får vi väl ändå säga att läget runt Trapattoni förändrades på så många sätt i mars 1998. Och då är det ju inte en match vi syftar på i första hand, utan det är
världens bästa presskonferens.
Ja, vad händer?
Nej, han får ju det fantastiska spelet, alltså det bästa spelet man någonsin har sett. Och får han en fråga först, eller? Eller ja, kör han bara igång?
Alltså,
jag tror det är 3,5 minuters drapa på tysk italienska på något vis, som är, ja, den är makalös.
Det är, och det tycker ju någonstans liksom lyfter Trapattoni, det är ju då att det är ett planerat, uttänkt och beräknat utbrott. Trapattoni har bestämt sig för att, ja, men, göra ett avtryck under den här presskonferensen, och han förvarnar till och med några journalistkontakter om att nu jäklar, nu ska det bli åka av. Mm. Men det är inte riktigt så det framstår, utan det verkar ju som att han bara blir förbannad när han får en fråga, och att han eldar upp sig själv mer och mer, ja, till punkten där han själv antänder och detonerar. Men att det saken ändå liksom gäller, det saken bottnar i, det är ju då att, ja, men det går tungt för FC Bayern.
Ja, ja.
Framförallt i ligan så går det riktigt dåligt.
Och stjärnspelarna levererar inte så?
Nej, men ändå har de mage att liksom gnälla på utebliven speltid. Ja. Liksom Mehmet Scholl och Mario Basler.
Strunz!
Och då framförallt, mer än någon annan, Thomas Strunz. De har liksom på bayerskt sätt varit öppna i pressen med att de tycker att Trapattoni, ja, men, tar en del konstiga beslut och prioriterar på fel sätt. Och visst, Thomas Strunz, han har ju haft lite skadekänningar, men själv känner han ju ändå att, ja, laget borde väl, om inte byggas runt honom, såklart ändå ha en självklar plats för honom. Och där är det just det att, ja, Scholl och Basler, det är väl en sak, tycker Trapattoni.
Mm.
Alltså, de kan komma och gnälla, men vad fan är det frågan om? Alltså formuleringen han använder, det är väl att de är lika svaga som tomma flaskor. Och det är ju svårt att översätta, ja, från Trapattonis italienska till tyska och sen då från det här hybridtyskan till svenska. Men ni fattar, det är innehållslösa flaskor.
Ja.
Så substanslösa är Scholl och Basler. Okej, okay, men hur är det då med Strunz? Det är ju då som han verkligen blåser på, ja, men sätter någon typ av världsrekord i presskonferens. Ja. Och det är ju fantastiskt underhållande bara att han är så jävla rasande.
Ja.
Så liksom indignerat förbannad på att någon har mage att komma och framhäva sig själv utifrån ett sånt litet bidrag. Men sen blir det ju också att, ja, men, han är Trapattoni, han är gammal, han är vithårig, han är italienare. Han kan inte tyska, men han skiter väl i det.
Och han har ett sånt jävla kroppsspråk. Liksom.
Ja, ja.
Huvudet flyger fram och tillbaka, han slår med handen. Och
en sån jävla auktoritet, ja, och en sån jävla finish och exit. För det är ju också det, ja, som verkligen liksom sätter dit prickan och liksom dunkar ner världsrekordsmarkeringsflaggan när han liksom till slut bara summerar och liksom reser sig och går med utropet "Ich habe fertig!" och ja, "jag har färdig." Det är ju den egentligen raka översättningen. Jag ska såklart säga att okej, nu räcker det. Nu är jag färdig. Ja. Men istället "Ich habe fertig." Ja. "Jag har färdig." Och sen är Trapattoni borta från presskonferensen, i praktiken även borta från FC Bayern. Och därmed då mottaglig på ett nytt sätt för ja, men de här lite oväntade propåerna från arvefienderna i Florens.
Läste jag är meister geworden mit Amman när ligger. Dessa spelare var en spelare. Jag var meister geworden. Jag stämmer för Läs. Han spelar 25 spel i dessa matcher, i dessa förein. Måste respektera de andra kollega. Har en fin nät kollegan. Ställ sig de kollega de fråga. Haben keine Mut an Worten, aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen zeigen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen, zeigen mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, die verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist André Mehmet. Strunz, ich spreche nicht, ich spiele nur 25% des Spiels. Ich habe fertig.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på r-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Jag ska bara säga också, jag ska självklart lägga ut den här på Instagram på VVK podcast. Jag tror den är 3,5 minuter lång, men det får ni faktiskt tugga i er.
Varenda sekund, va?
Ja, det är den verkligen. Många av er har väl redan sett det, men den är värd att se igen.
Ja, man faktiskt blir ju alltid på gott.
Ja, det blir. Jag brukar kolla på den ibland hemma faktiskt.
Och, alltså, nu finns det ju liksom efterföljare, så Gennaro Gattuso, han har ju också suttit och skrikit på presskonferenser och många med honom. Men det här är ju gudfadern.
Det här är originalet.
Absolut. Och egentligen allt jämt oöverträffad fram till och med idag. Men ja, då som en följd av detta, nya möjligheter, nya öppningar på Trapattonis karriärskarta. Och han har ju haft sina reservationer på uppenbara grunder. Det ska ju typ ha varit det första han sa till Vittorio Check igår när han hörde av sig för första gången, att fan, du har inte ringt fel. Du, liksom, du förväxlar inte mig med någon annan. Nej. Jag är Trapattoni. Ja, jo, det vet Vittorio Check igår. Men ja, alltså, ni säger ju er stå för helt andra saker. Men nu har ju då Vittorio Check igår kommit fram till punkten som många drömmande klubbägare till sist når. Då liksom illusionerna riskerar att börja krossas eftersom att realiteterna tar över istället. Det kanske inte går att liksom naivt bygga ett dungalöst lag som ska dribbla och dansa sig fram till titlarna. Det kanske behövs beprövade vinnare. Ja, alltså män som vet vad som krävs för att bärga titlar. Och ja, själv är jag väl inte alls säker på att den där slutsatsen, att de kommer fram till den slutsatsen på korrekta grunder. Men det händer ju lite då och då att ja, men den nednötta klubbpresidenten hamnar precis där. Han tycker sig ha försökt allt. Han har testat nya tränare, moderna tränare, rutinerade tränare, traditionalistiska tränare. Han har köpt sydamerikaner, han har köpt tyskar, han har köpt danskar. Han har lättat på lärdet så jäkla mycket och inget har varit riktigt tillräckligt. Ja, men vad återstår då om en serievinnaren på bänken?
Ja.
Han som kommer in med disciplin, kravställan, en förståelse för vad som verkligen behövs. Och det var den typen av tankar som drev Vittorio Check igår till den här punkten. Det var de han liksom redogjorde för och som fick Trapattoni att känna sig ja, men utvald och smickrad. Ah, här har vi någon som förstår att det är, liksom, ja, men det är mitt vinnarpsyke och min erfarenhet som krävs. Och det var alltså det som till sist fick Trapattoni att acceptera erbjudandet för han längtade ju också tillbaka hem till Italien. Där han kunde skrika på sitt eget språk.
Och ingen jävla strunts.
Nej, liksom. Exakt, slippa strunts, bara det.
Ja.
Som han själv formulerar vid något tillfälle. Jag kunde inte dö tysk.
Nej.
Och därför tillbaks till Italien. Därför faktiskt Florens. Och ett mottagande som var avvaktande. Men kanske ändå mindre fientligt än många hade befarat. För visst protesterades det en del och visst skreks det och visst klottrades det. Men det var ju liksom inte Baggio sommar 1990. Nej. Det var inte liksom rebeller som byggde barrikader utanför kansliet. Det var en Giovanni Trapattoni som kunde ta sitt nya lag upp för försäsongsläger i bergen runt Abadia och ändå liksom åtnjuta arbetsro. Okej, det var någon enstaka supporter som stod där vid sidlinjen på träningsplan och vrålade missnöjt om Vecchio Juventino. Alltså, ja, men din gamla jävla Juventino.
Ja.
Men så värst mycket värre än så var det inte. Och Trapattoni tyckte sig i alla fall själv kunna avväpna det ganska enkelt. Alltså, ja visst, okej för Juventino, för det har jag varit. Det kommer jag väl på något sätt alltid att vara. Men Vecchio, gammal. Gammal är jag inte. Och det hör väl också till saker. Man uppfattar ju honom som antik.
Ja, ja.
Uråldrig, ja. Redan här. Alltså han var ju den ålder du är nu.
Nej, det är ju inte alls. Han är 59 är
han här. Han har nyss fyllt 59.
Ja, det är en jävla skillnad. Ska jag be för
tala. Vad fan är du, 55?
52, Erik.
Samma ålder.
Nej, det är inte samma. Hur fan gammal är du egentligen? Du får snart 50.
Nej, för helvete.
Jo, det gör du.
Det hör inte till sak. Ja. Men Trapattoni kommer in med liksom... Han kommer in med energi, med kraft. Han kommer in som en man i din ålder och blickar fram mot det som väntar.
Ja, men han kollar över de spelarna som han har till förfogande. Vad är hans känsla då?
Alltså, först måste han ju släcka lite bränder och liksom avvärja potentiella katastrofer. För så är det ju att Gabriel Batistuta och Rui Costa har ju förklarat sig ovilliga att förlänga sina kontrakt, öppna för att flytta. Och ja, det behöver såklart Giovanni Trapattoni hantera, och det är han väldigt väl medveten om själv också. För ja, även om det nu inte är liksom individuella artister han byggt sin tränargärning runt, så är han väldigt väl medveten om hur mycket han behöver de här två spelarna. Och Rui Costa lyckas han tydligen övertala ganska snabbt. Och det ska ju verkligen läggas till Trapattonis pluskonto att han måste vara skicklig på att ta folk och sälja in sig själv. För här löser han upp potentiellt väldigt problematiska situationer utan större dramatik. Liksom Rui Costa var beredd att flytta, sen åkte Trapattoni och snackade med honom. Och sen var det lugnt.
Ja.
Lite samma med Batistuta, som ju var iväg och spelade VM den här sommaren. Och som därigenom hade annat att tänka på. Som hade väldigt många blickar på sig. Där kan man tänka sig att Trapattoni åkte till Frankrike och stod inför en jävla uppförsbacke. Men han tog sig upp för den också. Och när Batistuta försökt förklara ja, men vad som Trapattoni sa som... Jag fick honom att tänka lila igen, så han återvänt till ja, men ett citat, en sägning som Trapattoni kom med, som då tydligen tog skruv. För ja, Trapattoni tog in det här med att Batistuta hade många intressenter runt sig, såklart. Att han hade möjligheter, att han hade alternativ. Men då tittar Trapattoni på Batistuta och säger att du vet väl det att ju fler skogar du vandrar in i, desto fler vargar kommer du att stöta på.
Ja.
Och det satte sig.
Ja, ja. Men det, man ska komma ihåg, det är två spelare som har gått in i startelvan i vilket lag som helst i hela världen i princip.
Absolut.
Och som alla lag i hela världen skulle vilja ha också.
Och som hade förklarat sig lite trötta på Fiorentina. Ja, ja. Så det är en jäkla grej han löser den här sommaren. Ja, innan.
Och där titlar det var garanterade och mer pengar. Det, var, alltså det är inget litet jobb.
Nej, det är det verkligen Nej. Inte. Så det är ju kanske... Ja, men, djävulens största trick, oavsett hur man därefter värderar Trapattonis tid i Fiorentina. Men sen var det ju lite så att när han väl hade säkrat de här offensiva briljanterna, ja, då kunde han återgå till det som i högre utsträckning var hans egen hemmaplan. Alltså då kunde han återgå till att värva defensiva spelare.
Ja.
Och det var ju det han gjorde på transfermarknaden. Liksom in med sin gamla Juventus-knuggare Moreno Torricelli, in med Tomas Repka från Tjeckien, in med Jörg Heinrich från Tyskland. Och därefter, ja, men därefter kunde han börja känna sig ganska bekväm med trupp och med elva.
Ska vi gå igenom den truppen han har då?
Ja, men det tycker jag väl. Ja. Vi kan i alla fall fokusera på elvan. Ja. Då kanske inte vi ska ta precis varenda alternativspelare.
Nej.
Men elvan är rätt tydlig i sina konturer. Och oftast är den uppställd i en typ av, ja, men 3-4-3-formation. Ja. Ja, egentligen kanske borde använda siffrorna på ett annat sätt. För man borde kanske säga 3-3-1-3 eller något. För att tydliggöra att i mångt och mycket var det ett lag där 7 spelare försvarade och 4 spelare anföll. Men jag sett i personalen så var ju då Francesco Toldo, ja, men helt självskriven och självklar i målet. Han hade inte riktigt tagit över som landslagets första målvakt ännu, men var på god väg dit och var ju en, ja, men i stort sett komplett målvakt. Spelet med fötterna, det var ju inte så där jättehögt värderat i den här kontexten. Nej. Men när det kom till att försvara ett mål och rädda bollar, ja, men då hade ju Toldo egentligen allt. Han var bra på inlägg, han var bra på linjen, han var stor, han var smidig. Han var följsam, han var pålitlig. Han var en målvakt av väldigt hög internationell klass. Men framför honom då, ja, trebackslinje eller fembackslinje, beroende på vad ni nu vill. Men ja, definitivt i alla fall 3 mittbackar. Där en herre som heter Pasquale Padalino spelade, ja, men, som en gammal sweeper, som en gammal libero. Ja. Det är ju lite. Det är så att Cecchigori får sin vision återuppfylld nu igen. För även om detta Fiorentina inte kommer försvara sig renodlat man-man, så är det ändå liksom en sweeper och 2 markerande mittbackar. Och Pasquale Padalino, han var då en gammal mittfältare egentligen, som vår kompis Zdenek Zeman hade skolat om till libero. Och framför honom, eller ja, vid sidorna av honom, hade vi dels Giulio Falcone, som rätt och slätt mest bara var en robust Serie A-försvarare. Och därtill ett av Trapattonis handplockade nyförvärv, Tomasz Repka från Sparta Prag i Tjeckien. Och jag ska ju för sig inte bara säga att det är Trapattonis handplockade nyförvärv, för, ja, men i alla fall delvis var även Repka en typ av klubbvärvning. Han hade funnits på Fiorentinas radar väldigt tydligt sen de mötte Sparta Prag i cupvinnarcupen 1,5 år tidigare. Och Gabriel Batistuta kom in i omklädningsrummet och liksom klar, fan, går inte att spela mot den där jäveln. Han är hård över brutalitetens gräns.
Han är så jävla fysisk.
Ja, så extremt fysisk. Stenhård jävel. Skulle ju få 19 röda kort under sin karriär. Och så alltså fick till och med Zinedine Zidane att blekna på så sätt. Ja. Men exceptionell just på liksom man-man-försvar. Han var ju alltid öppen och tydlig med det. Att, nej, alltså, det är klart jag inte är en särskilt begåvad fotbollsspelare. Men kom till mig i omklädningsrummet före match och ge mig ett tröjnummer på en motståndare. Peka ut vem jag ska gå emot. Och han kommer inte få mycket uträttat.
Nej, nej.
Det är jag väldigt trygg i när det kommer till min egen förmåga. Och Repka var ju då ingen ängel på planen. Har visat sig med tiden att han inte är någon ängel utanför heller. Han har ju hamnat fel i livet efter fotbollen. Och dömts för, ja, men flera olika brott. Varav, ja, den mest skrockiga domen, den kom väl till följd av att han hade liksom byggt och lagt upp någon egen hemsida som, ja, då rätt och slett erbjöd sexuella tjänster.
Jaha.
Och den hade han då lagt upp i sin ex-partners namn.
Jaha.
Det var hon som erbjöd de här tjänsterna, ja, menade Repka.
Ja.
Men ja, försvara kunde han.
Ja. Hade vi fler försvarare eller?
Ja, så det hade vi. För jag tycker ändå att de 2 wingbacks som vi nu ska berätta om, att de var handplockade av Trapattoni och de var definitivt försvarare snarare än yttrar. Och där hade vi ju då Moreno Torricelli till höger. Och det var ju liksom Trapattonis idealspelare, ja, mer eller mindre. Han var ju då, alltså, han var snickare. Det var det han jobbade med. Och så lirade han lite amatörfotboll i liksom italienska division 5. Men en sommar så hade då hans amatörgäng en träningsmatch mot Juventus.
Ja.
Och Torricelli gick in och körde.
Ja.
Och Trapattoni gillade det han såg. Och hämtade då Torricelli raka vägen från femte divisionen till Juventus.
Ja.
Och där slipade han lite på snickaren och skapade, ja, men en höger försvarare med en extrem motor och som var så gott som omöjlig att passera. Liksom tålig, slitstark, allväderspelare som vann 11 titlar med Juventus. Ja. De allra flesta då med Trapattoni. Och ifall nu utlägget och mandatet för Trapattoni var att han skulle komma till Fiorentina för att visa hur man vann, ja, då kände han ju att han behövde beprövade vinnare som han själv kände till ute på planen.
Ja.
Och Torricelli var främst i det ledet.
På andra kanten?
Lite samma sak. Den tyska motsvarigheten till Moreno Torricelli,
ja,
kanske inte till utseende, kanske inte heller till spelstil, för Jörg Heinrich var väl lite mer offensivt kapabel och bomba in i motståndarnas straffområde. Men han hade ungefär samma karriärsväg som Torricelli. Han var nu liksom 28 år gammal, en östtysk som bara 4 år tidigare också hade spelat i femte divisionen. Sen var det inte Trapattoni som hade plockat upp honom därifrån till elitfotbollen. Men Trapattoni hade ju mött Jörg Heinrich i Bundesliga. Och Trapattoni hade sett hur Heinrich bidrog till att Borussia Dortmund besegrade Juventus och vann Champions League.
Ja.
Så här fanns också precis de där egenskaperna. Liksom ingen strålglans, inget spektakulärt, men ett jävla slit, en enorm arbetsvilja och lojalitet och kapacitet och taktisk förståelse, liksom mångsidig och vinnarvan. Så ja, men även här berättigat att prata om en drömspelare för Trapattoni. Klubbpresidenter, de kanske drömde om Rui Costa för att de kunde göra Berlusconi-typer avundsjuka. Men Trapattoni, han drömde om ytterbackar som nyss hade varit i femte divisionen och som därigenom då hade bibehållit sin hunger trots att titlarna strömmade in. Och att Torricelli blev inte så dyr, men Jörg Heinrich kostade ändå mycket pengar att lösa med dåtidens mått mätt. Fiorentina fick slanta upp typ 55 miljoner svenska kronor.
Ja.
Och det joddlade kanske inte Cechigori över, men Trapattoni är det ganska enkelt att säga att ja, men, nu har du faktiskt hämtat in mig av en anledning. Och liksom, vill du ha Trapattoni så är det det här som krävs för Trapattoni.
Ja.
Så det är bara att betala. Men det fick då följden att, ja, lustigt nog så blev ju då Jörg Heinrich hela 1900-talets dyraste tyska fotbollsspelare.
Jaha.
Jag önskar att jag nu skulle tycka att det var berättigat att ge dig ett quiz om, ja, de övriga. Man ser att du tar av dig glasögonen stridsklar.
Nej.
Men jag har inte förberett det. Nej. Jag tänker det är ganska hopplöst.
Ja, den är ganska hopplös faktiskt.
Så ja, vi låter ålen, ja, slinka ur buren den, ja, här gången.
Skönt. Vad har vi för mittfält då?
Det består av en person, höll jag på att säga. Ja. Men lite överdrivet så var det ju så att, ja, okej, okay, Torricelli och Heinrich låg ganska ofta i jämnhöjd här. Och i teorin så fanns ju även Rui Costa här någonstans för att hjälpa till. Men i praktiken blev det rätt mycket upp till, ja, men den defensiva innermittfältaren att tugga i sig, stänga ner och sopa upp en jävla massa yta.
Mm.
Och som tur var hade ändå Trapattoni en väldigt användbar spelare i truppen. truppen. En kille som heter Sandro Kojs som hade varit med i den italienska VM-truppen 98 och som verkligen inte var någon spektakulär spelare men som var väldigt användbar. Sen fanns det även en annan spelare, Christian Amoroso, som ofta hade lite samma funktion, som ibland fick spela bredvid Kojs när matcherna verkligen krävde det, men som annars kunde fylla i ifall första valet av en eller annan anledning saknades.
Då är tre spelare kvar framåt, va?
Nej, du räknar slarvigt. Jaha. Fyra. För jag tycker inte riktigt vi har gått igenom Rui Costas
roll.
Nej,
okej. Okay. Ja.
Och han är, han är tian. Han är länken mellan de sju försvarande spelarna och de tre anfallarna. Och han har ju, trots då att det är Trapattoni-lag, väldigt stor frihet. Och Trapattoni, alltså han jämförde honom med Di Stefano.
Ja.
Och det säger mycket om kapaciteten Rui Costa hade. Ändå lite grann också om spelstil och spelsätt, för han var inte bara en elegant individualist. Eller jo, elegant var han alltid, men han var inte strikt individualistisk i sitt spel.
Nej.
Utan han var ju just den här övergångsspelaren. Han tog bollen från mittfältet, sen gjorde han saker med den och sen levererade han den till Batistuta. Det var inte så att Rui Costa spelade på ett sätt som innebar att han skulle ha strålkasta ljuset på sig. Han höll inte i bollen två steg extra för att visa hur skicklig han var på att dribbla. Utan, vad var det Lasse Lagerbäck brukade tjata om? Den funktionella tekniken. Lasse använde det ofta för att typ rättfärdiga att Micke Nilsson fick en plats i det svenska A-landslaget. Ja. Han har funktionell teknik. Det hade även Rui Costa, fast på ett lite annat sätt.
Ja,
på en lite annan nivå.
Ja.
Men han höll inte på att showa för sakens skull. Han stannade inte upp spelet med massa överstegsfinter. Utan trots då att han tyckte sa sin egen tidsuppfattning, han kunde få spela runt sig och bromsa upp, så klarade han ändå av att få det egna lagets spel att accelerera. Och han gjorde andra spelare bättre. Ganska ofta finns det ju de här nummer 10-killarna, kreatörerna, som kanske framstår som så jäkla vägvinnande, men som i praktiken stoppar upp spelet mer än något annat. Sån var inte Rui Costa, utan Rui Costa, han var ju motorn som drev det här laget, och han var gaspedalen som accelererade det här laget. Och det var det som fick Trapattoni att jämföra honom med Di Stefano.
Ja.
Sen Trapattoni, han hade sett Di Stefano. Ja. Han liksom kunde honom och accepterade att Di Stefano hade en anfallares själ, medan Rui Costa hade en mittfältares själ. Men spelförståelsen och förmågan att dirigera och orkestrera, den var gemensam för de båda. Och det var inget små ord, det var inget litet beröm från en man som Trapattoni.
Nej. Men nu har vi i alla fall tre platser kvar framåt.
Och där har vi ju tre färska VM-spelare. Och Gabriel Batistuta behöver vi liksom inte introducera mer. Utan där kan vi bara addera att han då alltså hade varit iväg och spelat VM för Argentina och gjort 5 mål i turneringen. Kom i tvåa i skytteligan och alltså förstärkt sitt rykte ytterligare. Och hade det inte varit för Trapattonis snack om vargar i skogar, då hade han kunnat spela för vilken klubb i världen som helst.
Ja.
Men vet du vad jag undrar? Batistuta kom ju då tvåa i VM-skytteligan 98. Och jag tror faktiskt jag redan har frågat dig vem som vann den. Så därför tänker jag att det behöver adderas ett lager här.
Vem vann den då?
Ja, det ska du. Det kommer jag inte berätta nu. Men det, jag tror jag har frågat tidigare. Du kommer inte på det då.
Ronaldo då. Ja.
Men det jag undrar den här gången, det är utifrån detta. I VM 98 så var det 13 spelare som gjorde minst 3 mål. Och du ska alltså ge mig hälften av dem.
Ja, då fanns han ju direkt på Zidane. Gjorde han mer än de två i finalen?
Det borde du ändå kunna komma ihåg, för det har vi gått igenom.
Jag vet, men det var så jävla mycket mästerskap. Men jag säger Zidane.
Då har du ett fel.
Oh,
och som du vet, typ. Så felbarometern tickar ju på i samma takt som
rätt. Ronaldo gjorde i alla fall 3.
Ja, det är korrekt. Han gjorde 4, men det är tillräckligt korrekt för att du ska få rätt.
Då säger jag vad heter Kroatiens otroligt fina spelare som lobbade där?
Jag tänker alltså på spelaren som vann VMs skytteliga.
Just det. Det är honom jag tänker på.
Mm. Ja. Och vad heter han?
Ja, jag kan återkomma till det. För som du vet, det är namn. Det är klart jag vet det. Det är bara som spelar Real Madrid och som var... Ja.
Vill du att jag ska mjuka upp det med lite minnesstöd på folk som har gjort 2 mål?
Nej.
Salaheddin Basir, ja. Marocko.
Ja. Tack för det.
Abdel Jalil Hadda, ja. Också Marocko. För håller dina tankebanor klara så är det Reaktion Bartlett från Sydafrika.
Mm.
Men okej, nu ska du få tänka i fred.
Kan Vieri ha gjort 3 mål? Det är alltid bra att säga Vieri på något vis. Jag säger Christian Vieri.
Är du jävligt rätt?
Ja.
Han delade ju andra platsen i skytteligan med Gabriel Batistuta.
Ja.
Sen är det olika hur folk viktar. Vissa vill vikta på antal spelade minuter, andra på spelmål snarare än straffmål. Och Vieri gjorde då 5 spelmål medan Batistuta hade 2 straffar.
Ja. Och sen då, ska vi säga att Raul gjorde 3 mål.
Berätta mer för mig om de målen.
Nej, jag tar tillbaka Raul.
Nej, det gör du inte. Du har 2 fel, ja. Kan jag säga dig.
Ja. Vad har vi mer för lag som går långt? Vi har...
Raul gjorde 1 mål och det var det som visade sig vara ett tröstmål i förlustmatchen mot Nigeria i gruppspelet. Han var ju på den tiden då Spanien alltjämt floppade i precis vartenda mästerskap.
Ja, alltså det blir mer chansningar än att jag ser dem framför mig, kan jag säga.
Kan ju tänka lite liksom, vilka gick långt, vilka gick inte långt.
Ja, men det är
långt.
Ju det jag försöker liksom komma ihåg med.
En Spurs-spelare på listan.
Om du säger Klinsmann då.
Okej, då fick du den till skänks.
Nej, jag tänkte Klinsmann.
Ja, okay.
Jag tänkte Klinsmann.
Ja, nej, men vad fan, han ska ju med där.
Ja.
Han hade ju precis åkt till London och räddat Spurs under andra halvan av min första säsong som säsongsbiljettsinnehavare på White Hart Lane.
Ja.
Gjorde 4 mål borta mot Wimbledon.
Jag lyssnar ingenting.
Vilket i praktiken räddade kontraktet.
Jag tänker snarare så här att Michael Owen borde ha gjort 3 mål. Det säger jag.
Det säger du.
Ja.
Ja, det kan man ju tänka, men han stannade på 2. Det är det mot Argentina och så är den här returen.
Vad fan, han hyllade som, typ som världens största underbarn efter detta.
Han var elektrisk, men
ja, det var
alltså, problemet med Hodde lät ju honom inte spela från början.
Nej.
Fan har du nu? Du har 1 och du har sagt Vieri och Klinsmann och Ronaldo, sa du just det. Du har 3 rätt. 2 fel.
Nej, och så har jag ju
på ett ganska lågt tempo.
Kroaten också.
Ja, det gör inga rätt än.
Nej.
Så länge.
Men jag har bara Darius Serna i huvudet nu. Fått ut honom i huvudet.
Ja, alltså, fantastisk jävla spelare.
Ja, jag älskar ju honom. Nej.
Gjorde inte så många mål i VM 98.
Ja, nej. Har vi någon fransman som gjorde 3 mål? Kan Henri ha gjort 3 mål? Jag säger... Det är ju säkert fel. Nej, jag säger Henri.
Det gör du faktiskt jävligt rätt i. Ja. För annars var det Givarch,
ja,
som ju var första valet, ja, men han gjorde ju inte många glada under den här turneringen.
Nej.
Och Henri fick ändå in 3 bollar.
Ja. Borde ju haft, ska vi säga att Figo gjorde 3 mål? Det, nej, tror jag inte, men jag säger Figo.
Ja, problemet här är ju att Portugal inte deltog i turneringen. Men annars hade det säkert det där stämma.
Ja. Hur fan kunde inte de delta?
De hamnade ju i en jävla playoff-liknande situation mot Tyskland, vill jag minnas. Uh-huh. Om inte Ulf Kirsten gjorde det utslagsgivande målet.
Var det här Irland gick jävligt långt? Kan du bara säga om jag har rätt eller fel i att Irland gick jävligt långt?
Ja, du har givetvis fel i det. Uh-huh. De deltog inte heller i turneringen.
Nej, men var det 94? De gick,
när gick de jävligt långt? Vad är definitionen av jävligt långt?
Nej, men de gick väl typ kvartsfinal.
De är till kvarten 90. Men David O'Leary slog in straffen mot Rumänien.
Ja.
Och Mick McCarthy jagade Skilacci i kvarten.
Jo, fan. Hörru du.
Jaha, nu är det tillförsiktig.
Vi har ju Danmark. Jag var ju faktiskt på Danmark... Nigeria i den var det åttondel eller var det kvart? För åttondel. Ja,
Var det här, du var mest ute för att söp när du var i Frankrike, men du kom in på någon match, eller?
Ja, Danmark-Nigeria.
Danmark-Nigeria,
4-0. Det var ju liksom den stora matchen. Det var ju en av VMs största matcher. Ett av de största matcherna jag någonsin har varit på.
Ja, jag ska inte slå ner det med att säga att det blev 4-1. Men det
ja,
blev...
4-1, ja.
Kan inte glömma Babangida.
Nej, men då säger vi så här. Han ledde med 4-0. Och bröderna Laudrup hade ju lekstuga. Brian gjorde ett. Sen undrar jag om inte Ebbe Sand var med där och gjorde en hel del mål. Ska vi säga Brian eller ska vi säga Ebbe Sand? Jag säger nog Brian Laudrup ändå.
Ja, det är en bättre gissning än Ebbe Sand. För Brian Laudrup gjorde ju mål mot Brasilien också.
Ja.
Och det gjorde inte Ebbe Sand. Men lika fullt stannar Brian Laudrup på 2.
Ja. Är någon dansk?
På 3, nej.
Nej. Ja, det var ju helvete. Då kan vi bara säga, för lite artisteri, då säger jag ändå JJ Kocha då.
Ja, det är en jävla massa artisteri. Det är inte särskilt många mål.
Nej.
Kan inte tänka mig att han gjorde mål i VM 98. Var han ens med i VM 98?
Ja, ja.
Ja, du såg honom mot Danmark.
Ja, jag såg honom live.
Nu börjar du fan, du kan nog vara ett fel bort från att ryka här.
Nej, men då ger jag upp.
Nej, vad fan.
Nej, men då säger Finidi George då.
Okej, okay. Ja, ja. Nigerianska stilpoäng antar jag, men då är du utfaulad.
Ja.
Och då kan vi väl ta bara den listan. Alltså det är ju 2 lite mer svåråtkomliga namn. Sen är det ju egentligen bara spelare du borde haft inom räckhåll.
Ja.
Rivaldo gjorde 3.
Mm.
Oliver Bierhoff gjorde 3.
Ja.
Dennis Bergkamp gjorde 3.
Ja, glömde Holland.
Bebeto gjorde 3.
Gjorde Bebeto 3?
Gjorde han.
Uh-huh.
Marcelo Salas gjorde 4.
Ja.
Sen har du ett av wildcardsen, Luis Hernandez, satte faktiskt 4 för Mexiko. Det andra, det var att Cesar Sampaio, mittbacken, du vet, gjorde 3 för Brasilien. Och sen var namnet du inte fick ur dig. Ska vi lämna det att du faktiskt inte kommer på skyttekungen?
Får 30 sekunder till?
Ja, det får du.
Alltså jag ser ju honom framför mig och jag vet precis vad han heter. Han heter... Och det, han har det så här konstigt så att det liksom så här, det fattas en vokal i hans efternamn.
Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Det är inte presso, utan vokalerna kommer där de ska komma.
Nej, då tar det då.
Ja, det är fan ett nederlag.
Ja, ja. Det säger bara särna i huvudet.
Ja. Han är inte en miljon mil bort.
Nej.
Rent etymologiskt. Ja, mannen du inte hittar namnet på är alltså Davor Šuker.
Šuker, ja, Šuker.
Och han gjorde 6 mål och vann alltså VMs skytteliga.
Ja.
Men det är fan röd flagga igen. Det är 2 missade kryss under Fiorentina-avsnittet.
Ja, det var fan inte bra. Nej.
Men sen är det ju inte heller alla anfallare förunnat att göra VM-mål. För visst, Gabriel Batistuta gjorde 5, men för Belgien blev det inget vidare lyckat mästerskap. De åkte ur efter 3 raka kryss. Och den enda anfallaren som gjorde mål var Luke Nilis.
Ja.
Som du inte hittade namnet på, säger det för att quizade på honom.
Nej.
Det var inte den belgiska brassen Luis Lulu Oliveira, trots att han då spelade i alla dessa 3 belgiska VM-matcher. Och han var ju då naturaliserad. Han hade flyttat från Brasilien till Belgien redan som 16-åring. Gjort en jävla massa mål. Alltså nästan så här Romario, mycket mål för lila klädda Anderlecht när hans tonår var på väg att ta slut. Och därefter fick han ju då flytten till Italien. Han visade sig vara en jävligt pålitlig Serie A-målskytt både i Cagliari och nu då i Fiorentina, för han hade gjort 15 Serie A-mål säsongen före.
Ja.
Och visst, det var inte Batistuta många, men det var ju en målsnål liga.
Och Cagliari också.
Ja, nu det här var visserligen för Fiorentina.
Jaha.
Men lika fullt, han gjorde 15. Jag tror att Batistuta gjorde väl 21 och liksom ha 36 mål från 2 anfallare. Det var få Serie A-klubbar förunnat.
Ja.
Så där hade Trapattoni fundamenten för ett jäkligt effektivt anfall. Men sen hade han ju då ytterligare en lite mer kryddig komponent att addera.
Och det var?
Det var såklart, som du och alla vet, spelaren som gick under artist- och tilltalsnamnet Edmundo. Och ja, det var ju ingen karaktärssvag spelare. Det märktes när Edmundo tillhörde din klubb. Och ja, det var även ganska många klubbar som fick stifta bekantskap med honom. För han blev ju sällan särskilt långvarig.
Nej.
Han hade ju spelat för ja, men de flesta brasilianska storklubbar innan han ens hade fyllt 25. I det läget hade han redan hunnit lira för Sitt Vasco, för Flamengo, för Corinthians, för Palmeiras, där han fick sitt stora genombrott. För det var fan inget trist lag Palmeiras hade 92, 93, 94.
Var det Cafu?
Roberto Carlos och Rivaldo, ja. Och då Edmundo och ja, men, stortränaren Vanderlei Luxemburgo vid sidlinjen. Och det är klart att det här gänget såg ju till att vinna ligan i Brasilien. Och på så sätt var det ja, men, högst berättigat att tycka att den här Edmundo, som väl glänste mest av dem allihop, han borde väl få spela, eller i alla fall komma med i truppen till VM 94. Mm. Han borde väl därigenom få chansen att bli världsmästare. Men nej, så blev det inte. För att när truppen skulle börja formas, ja, då brakade Edmundo ihop med Vanderlei Luxemburgo och han svingade hejvilt i pressen. Och det fanns liksom ingen hejd på auktoritetstrotset gentemot den här tränaren. Och ja, det är inte för mycket att säga att Carlos Alberto Parreira, alltså den brasilianska förbundskapten, han följde detta och drog öronen åt sig.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.